Varmt välkommen till podden Vardagstro. Det här är en podd från Korskyrkan Stockholm där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen. Här får vi lyssna till människors livsberättelser och samtal om vad tron betyder för oss. Så häng på i samtalet. Idag har jag heter Rickard Hultmar och är en av pastorerna här i församlingen i Korskyrkan. Och idag har jag med mig en av våra medlemmar. Vad heter du?
Maggie Tsangchen.
Tsangchen. Kan inte du presentera det lite kort här? Alltså, det här är ett väldigt spännande samtal, för vi har ju hejat på varandra i kyrkan, men vi har aldrig haft något längre samtal, så jag känner ju inte dig, Maggie, särskilt bra. Så det här blir väldigt kul att få spela in liksom ett första samtal mellan oss. Så här.
Ja. Nej, men, ja, men som sagt, Maggie heter jag och ja, men bor här i Stockholm sedan ungefär 3 år tillbaka med min man Erik Chen. Och så har vi en liten ettåring, eller 1,5-åring, som heter Milton.
Just det.
Ja, och vi flyttade från, sist flyttade från Trollhättan.
Ja, från tvärs över landet.
Ja, verkligen, från andra sidan kusten. Och jag är själv uppvuxen på västkusten, framförallt ja. Halmstad och Göteborg.
Ja. Så Trollhättan till Stockholm. Men var i Stockholm bor ni då?
Vi bor i Nacka på en halvö som heter Kvarnholmen.
Ja, trevligt. Men nära till naturen och vattnet då?
Ja, vi är nära till Mälaren. Jag skulle inte säga att det är jättenära till natur så. Men, ja, men Nacka annars har ju mycket natur.
Ja, precis. Ja, trevligt. Vi ska alldeles strax köra våra snabba frågor, men först en jingel. Vi brukar börja här med lite 5 snabba frågor för att värma upp så här i samtalet. Första frågan idag är, vart skulle du helst resa i världen och varför?
Oh, jag tycker den är jättesvår. Ja. Det finns nog mycket man skulle vilja se. Men det som kanske finns på min lista som jag inte har sett än är att jag är väldigt nyfiken på att se naturen i Schweiz. Aha. Med höga bergen och ja, men den fina naturen som man lite drömmer om. Jag vet inte om det ser ut så i verkligheten, men lite drömmer om det.
Ja, härligt. Om du fick byta liv med någon för en dag, en nu levande person, vem skulle du vilja byta liv med?
Åh. Ja, men spontant tänkte jag på någon, men någon kändis eller så. Men samtidigt så har jag så svårt att välja. Men kanske min son.
Min son, ja, vad roligt.
Ja, men jag tänker så här, jag skulle kanske för en dag bara vilja vara barn igen. Ja. Och bara få känna liksom, ja, men vad får han uppleva om dagarna och så. Mm.
Och så på något vis ta in dig i sitt vuxna medvetande
igen. Ja, om det skulle gå ihop, ja.
Ja, vad kul. Om du bara fick äta en maträtt resten av ditt liv, vad skulle det vara?
Mm. Ja, jag vet inte om det är lite fusk då, men jag älskar nudlar. Ja. I många former, men nudlar. Ska jag säga så.
Ja. Om man äter bara nudlar kan man bli undernärd, har jag hört.
Ja, troligen.
Ja. Om man varierar med lite olika såser kanske.
Precis.
Det går. Ja. Om du fick ta med någon till en öde ö där ni skulle vara klarare en månad, vem skulle du ta med? Och då får du inte välja på din man eller din son.
Då skulle jag välja min ena storebror.
Ja.
Jag tror han har väldigt, ja, men jag tror att han har såna överlevnadsskills liksom.
Just det, någon som kan tända eld och
ja, precis, och hitta mat.
Ja. Ja, men det är bra. Vilken är den största komplimang som Gud skulle kunna ge till dig?
Mm. Ja, men jag tror jag hade blivit väldigt glad om den där jag möter Gud, att han säger att ja, Maggie, du har följt min vilja. Du har gjort min vilja.
Det var ju ett härligt svar på det. Jag tänker liksom, ditt namn avslöjar lite grann både om dig och din man. Mm. Det är kinesiska namn, jag har förstått. Mm. Kan du berätta något mer om det? Din familj och...
Ja, men både jag och Erik, vi har en ganska lika familjebakgrund på det sättet att båda våra föräldrar kommer från Kina, Hongkong, trakterna eller Sydostasien i alla fall. Och har liksom flyttat till Sverige när de var lite yngre. Och sen både jag och Erik födda i Sverige.
Mm.
Men mina föräldrar kommer då från Hongkong och södra Kina. Och flyttade till Holland först där de träffades. Och sen flyttade de till Sverige på grund av jobb.
Just det, och vad var det för sorts jobb som lockade dem till Sverige?
Då var det restaurangbranschen. Det var nog, båda mina föräldrar är inte jätteutbildade. Och då var restaurangbranschen det bästa sättet att komma in i, ja, men i samhället så att säga.
Så, Kina restauranger.
Precis, Kina krog är jag uppvuxen på.
Ja, så du har ätit många, många rätter.
Ja, men verkligen. Jag är verkligen uppvuxen. Men jag lekte som barn liksom i köket och på serveringen och så. Verkligen uppvuxen i Kina-krogsmiljön. Mm.
Men vad jobbar du med själv nu?
Själv jobbar jag som konsult med en roll som heter tjänstedesigner.
Just det.
Men det är inte så känt, men det jag gör är att jag hjälper olika organisationer och företag att förstå men vad behöver deras användare eller de försöker nå ut, den målgruppen de försöker nå ut, vad behöver de och vad önskar de? Och då går jag ofta ut och intervjuar människor eller observerar människor och sen så kommer jag tillbaka till företaget eller organisationen och förmedlar det och hjälper dem tänka hur kan vi kreativt göra en lösning på det här.
Just det. Ganska långt ifrån restaurang.
Ja, väldigt långt ifrån.
Ja, spännande. Jag är, eftersom den här podden handlar om tro och vardagstro, så är jag lite intresserad av att höra hur kom du till Jesus? Var din familj varit kristna? Eller?
Nej, precis. Nej, min familj är inte kristen från början. Och vi är inte helt kristna idag heller. Men faktiskt var det så att jag vuxit upp i en kulturellt buddhistisk familj kan man säga.
Just det.
Det här med buddhismen är liksom inte alltid att man är troende, men att det är så pass stor del av den kinesiska kulturen att det liksom bara genomsyrar. Mm. Och jag minns att jag, när vi bodde i lägenhet när jag var liten, så hade vi liksom statyer av Buddha och så.
Ja.
Mm. Och väsen från liksom den världen. Men då var det så att min mamma gick med i en bibelstudiegrupp när jag var yngre.
Mm.
Samlat av några kvinnor med kinesisk bakgrund. Så att det var väl en kompisgäng kan man säga att det började så. Och då kom hon till tron när jag var runt 10, något sånt där.
Mm.
Lite yngre kanske. Så det var någonstans där det började. Och hon började dra med mig till söndagsskolan. Men jag har aldrig liksom som ung velat tro på Jesus. Jag gick ju till söndagsskolan för mamma tvingade mig liksom. Mm. Jag fick ju kompisar där och så.
Ja.
Men det var liksom ingen miljö jag hade tänkt att jag skulle växa upp i så.
Just det.
Men sen så något år så ville mamma åka på ett sommarläger.
Mm.
Hon gick till en kinesisk församling som finns över hela Norden kan man säga. Och de har årligt sommarläger i Dalarna.
Ja.
Då samlar de liksom folk från hela Norden egentligen med kinesisk bakgrund. Och då ville hon jättegärna gå på det här sommarlägret. Och så ville hon att jag och pappa skulle hänga med. Ja. Varken jag eller pappa tror på Jesus.
Ja.
Och vi bara kände så här, nej men vill inte liksom. Varför ska vi åka till en sån miljö?
Mm.
Och mamma ville verkligen. Och pappa hade sagt, ja men om Maggie hänger med, ja men då kör jag oss dit. Och jag tänkte så här, okej, nu hänger det på mig då. Men jag gjorde det för min mammas skull egentligen framförallt. För jag kände så här, men hon ville verkligen dit och tyckte synd om hon inte skulle få göra det. Så då åkte vi dit sommarlägret och där träffade jag lite barndomsvänner faktiskt. Mm. För att i vår restaurangkrogsbransch så är det liksom de familjevännerna inom samma bransch och liknande bakgrund. Ja. Så träffade lite barndomsvänner, hade ganska kul på det lägret en vecka lång. Kände att jag egentligen kunde mycket bibelhistorier faktiskt från söndagsskoletiden. Ja. Hade liksom en barnbibel när jag var liten, så jag kände till vissa historier så.
Ja.
Och men jag minns hur folk bara, är du säker på att du inte är kristen? För att dina värderingar känns väldigt kristna.
Just det. Ja.
Och jag kände så här, nej jag tror inte på Jesus. Jag läser naturvetenskap och jag tror på Big Bang liksom.
Mm.
Men sen så
Hur gammal var du då ungefär?
Då, första gången jag gick så var jag nog 17 år.
Ja,
mm, eller skulle fylla 17 det året. Första eller andra året på gymnasiet var det.
Mm.
Så fortfarande så här, men ganska resistent skulle jag säga mot det här. Men jag tyckte läget var jättekul och få träffa andra ungdomar liksom, som har liknande bakgrund som mig. När man liksom har en kinesisk bakgrund, född i Sverige, så är man någonstans ofta lite utanför. Det finns ett utanförskap som är svårt att sätta fingret på.
Just det.
Även om jag kan flytande svenska och bländar in ganska bra och har många vänner. Men det var någonting som bara någon gemenskap att vara i den etniska gruppen kan man säga.
Ja.
Med så lik bakgrund. Så
det är något som är väldigt svårt för oss som är uppväxta i Sverige att förstå. Men jag tror att jag kan relatera till det. För jag och min fru bodde utomlands i ett halvår. Så här. Och när vi mötte andra svenskar på Lucia i Florens i Italien, så var det liksom en wow.
Ja,
här finns det andra som är som oss.
Exakt. Ja, men verkligen den känslan. Och att liksom få, ja, men mina föräldrar pratar kantonesiska. Och att bara få använda kantonesiska med någon annan i min egen ålder. Mm. Det var liksom ganska stort för mig. Så den gemenskapen betyder väldigt mycket. Och jag kände så här, året därpå bara, men jag vill tillbaka. Det var ganska kul. Så tänkte jag liksom, att träffa vänner. Så jag åkte tillbaka året efter utan mina föräldrar. Och sen så, ja, men även då så det var bara trevlig läger. Och sen minns jag tredje gången jag åkte dit. Tre år på raken. Tredje gången jag åkte dit så, ja, men jag kände under hela veckan mer och mer att, ja, men Gud berörde mig på något sätt. Jag var liksom 19, eller jag skulle fylla 19, var på väg liksom att flytta ut för jag skulle börja universitet eller högskola.
Ja.
Så jag skulle flytta hemifrån, skulle flytta till Göteborg för att plugga. Kände enorm press på mig själv också rent liksom studiemässigt. Och det var mycket på en gång den sommaren. Och då minns jag under en lovsångskväll att jag kände väldigt stor tyngd. Och kände att jag behövde hjälp på något sätt. Och då minns jag att jag bad en bön. På det sättet man oftast inte ska be. Men jag bad liksom om ett tecken, om ett väldigt, eller en villkor nästan. Jag bad liksom att, men Gud, om du finns, då skulle jag vilja ha liksom en kram från den här tjejen som satt bredvid mig då i publiken. Och just precis när jag bad den bönen, då började den tjejen krama mig. Så hon la en hand, armen om mig. Och då tänkte jag, jag var ju fortfarande i bön, så jag var ju blundande och så liksom. Och så fortsatte jag liksom argumentera med Gud och bara, men det där är ingen riktig kram, Gud, alltså. Det där var mesigt liksom. Och då just precis när jag sa det, då började hon liksom verkligen ta tag i mig och verkligen krama mig hårt. Och jag bara kände, what? Alltså det var så övermäktigt. Jag bara, men va? Och sen så samtidigt bara kände liksom hur bördan bara lyftes. Oj. Och jag bara började gråta. Och liksom, ja, det var så mäktigt. Men samtidigt så svårt att förklara för någon. Det var så jag kom till tro.
Det var ett gudsmöte i en kram liksom.
Ja, verkligen.
Ja.
Och hon som satt bredvid, hon hade ju ingen aning såklart.
Nej, det är
klart. Jag fick ju återberätta för henne sen vad som hände liksom.
Ja. Allas berättelser har en egen Gud vet precis vad vi behöver för att kunna ta emot honom.
Mm.
Och då har du varit kristen sedan dess.
Ja, det har jag.
Mm.
Det har gått upp och ner kan man säga också, men alltid ändå inte kunnat förneka att han finns. Sen så har jag liksom haft liksom en ungdomens år där i högskoletiden där jag tyckte det var väldigt svårt att vara kristen och vilja leva ett campusliv och ja, det livet som, ja, man kanske ser alla 20-åringar leva.
Kan du beskriva bara? Liksom?
Ja, men det var, jag tyckte, dels var jag liksom nyfrälst, så jag tyckte det var väldigt svårt att, jag var ganska svag i mig. Jag kunde inte stå upp för min tro alltid.
Just det.
Jag vågar inte alltid säga att jag var kristen, för jag var så rädd för, ja, men fördomar och att folk skulle, ja, men verkligen döma ut mig och inte liksom inkludera mig. Särskilt när jag var i en helt ny miljö, helt ny klasskamrater, helt ny stad. Och det är verkligen sån miljö man känner, här vill jag bli inkluderad. Lite rädd för liksom bli utesluten.
Förstår.
Så då vågade jag väldigt sällan stå upp för att jag var kristen.
Mm.
Ett fåtal visste det ändå. Men jag gjorde liksom inget stort av det. Och sen så var det liksom under högskoletiden så var det mycket festande.
Mm.
Och jag var själv föreningsaktiv. Och jag tyckte det livet var väldigt kul för det var något helt nytt för mig. Mm. Jag liksom brukade aldrig, jag har liksom aldrig haft ett festande liv så att säga under mina tonårsår och så. Men så det var alltid så här väldigt spännande för mig och jag ville verkligen vara en del av det hela.
Mm.
Och då blev det att liksom, ja, men söndagar, gudstjänst, nej det försummades väldigt mycket. Jag kände mig inte motiverad att gå till kyrkan och ha ett församlingsliv. Utan mitt liv låg liksom på campusen med klasskamraterna.
Mm. Tron fanns där i botten men du levde ett annat liv. Kan
ja,
säga.
Mm. Ett dubbelliv kändes det som faktiskt. Och jag vågade liksom inte, det var liksom, men dels vågade jag inte berätta för dem att jag var kristen. Men det var också andra hållet att jag vågade inte berätta för mina kristna vänner. Att jag gick och festade, att jag hade ett liksom sånt liv på högskolan. Mm. Så det var liksom både, ja verkligen dubbelliv kan man säga.
Ja men hur vände det då för att förstå att det vände eftersom du sitter här nu?
Jo men det gjorde det och kanske med åren också bara att man blev tryggare i sig själv.
Ja.
Men jag tror den största vändningen var att jag åkte ut på utlandsstudier genom högskolan. Jag åkte på ett utbyteshalvår till Holland.
Ja.
Och den tiden så genomgick församlingen i Göteborg då. De genomgick en liten kris kan man säga. Mm. En stor konflikt där liksom församlingen började separeras och många delade åsikter och många lämnade. Och det kunde jag följa på något sätt för att det skedde mailkonversationer som var inte så roliga att läsa. Just men det skedde ut till alla medlemmar på ett sätt som styrelsen inte egentligen ville att det skulle komma ut. Men jag kunde följa det och jag insåg vad som hände. Samtidigt när jag var i Holland, så jag har ju kusiner i Holland då, för min mamma bodde där väl länge. Yeah. Så hennes syskon bor i Holland.
Aha.
Så jag har många kusiner där som också är troende. Och jag fick vara med i deras församling.
Mm.
Och jag fick uppleva att deras församling var verkligen en familj för dem. Och jag trivdes ganska bra med dem också. Och det fick mig liksom inse det här med vad en liksom hälsosam församling, hur den kan se ut och hur viktig den kan vara och gemenskapen och liksom att vara en enhet som familj.
Just det.
Och det fick mig då, jag fick då ett hjärta för församlingen i Göteborg att se sin egen familj splittras på något sätt. Det var liksom som en skilsmässa i församlingen där. Och då plötsligt, det var något som hände där att jag kände att Gud bara väckte någonting i mig att ja, men den här församlingen i Göteborg, även om jag då inte var så aktiv i den, han väckte liksom någon slags passion i mig för den församlingen. Så att när jag kom tillbaka till Sverige, då ville jag verkligen hjälpa till och göra någonting för församlingen.
Just det. Så du kom tillbaka då och gick tillbaka in i den församlingen.
Ja, jag blev väldigt aktiv som ungdomsledare bland annat utöver mina studier.
Just det. Sen i vår mailkonversation inom här så förstod jag att du också sen kom iväg på en DTS, Discipleship Training School. Kan du berätta något om det?
Ja, men det var mycket senare.
Det var senare.
Ja, alltså det var ju efter jag tog examen och hade börjat jobba. Jag kände inte till det här med DTS, jag kände knappt till bibelskolor egentligen. Jag kan säga i den kinesiska församlingen eller just den jag var i så var det inte så vanligt att ungdomar efter till exempel gymnasiet åkte ut på en DTS eller att de tog ett år för att göra en bibelkurs eller bibelskola. Det var inte så vanligt.
En annan fråga innan vi går in på det. Jag tänker så här, kinesisk församling, det är ju...
Vad är det för någonting?
Vad är det? Hur funkar det?
Ja.
Alltså jag vet att det finns här i Stockholm också och jag har träffat på en del personer men jag har aldrig varit på besök förstås.
Nej,
så,
jag förstår.
Och hur, alltså, är man ganska sluten kring det kinesiska relaterat till andra kyrkor i Sverige eller utomlands? Eller hur funkar det? Liksom?
Ja, men det är som en egentligen egen kyrka. Oftast när jag ska försöka beskriva också vad de har för inriktning eller liksom... Ja, så du brukar säga att det är liksom en evangelisk kyrka mer mot baptist, tro på vuxendop och så.
Ja.
Men det som utmärker församlingen är ju att det finns, ja, det finns två generationer egentligen, men en generation som bara pratar kinesiska. Just så att gudstjänsten sker på kinesiska, styrelsen
använder och där är det kantonesiska eller mandarin.
Det är både och, kantonesiska och mandarin, för att den, ja, båda språken har blivit så stora egentligen. Ja. Så att då är det en blandning där de översätter till båda språken eller båda kinesiska dialekterna så att säga.
Ja.
Och sen så finns det också en yngre generation i samma kyrka och det är de som är födda i Norden då.
Ja.
Och här i Sverige använder vi då ofta svenska i den gruppen.
Just det.
Och det är väl den gruppen jag framförallt har varit aktiv i, att använda svenska. Men att vi har ett kinesiskt påbrå och att vi går i samma byggnad som de som har kinesiska gudstjänsten. Så att oftast det är liksom familjer, alltså föräldrarna går till den kinesiska medan barnen går till den svenska.
Just det.
Så, ja, så ser det ut liksom.
Ja. Ja, men ur den miljön så kom du ändå iväg.
Ja, ur den miljön så kom jag ändå iväg. Jag, under åren jag jobbade så, jag minns faktiskt inte exakt hur jag upptäckte det här med YWAM och DTS, alltså Discipleship Training School. Jag tror att det var via min, jag läste en kvällskurs i koreanska av rent intresse och vilja göra något annat än jobba på dagarna.
Du talar kantonesiska och engelska. Och,
ja, men jag tycker språk är kul egentligen. Sen lägger jag inte jättemycket tid på det. Men då tänkte jag så här, vore det kul med en kvällskurs i koreanska kanske? Hört att liksom teckenspråket där är ganska lätt att lära sig. Och då minns jag att min koreanska lärare, hon, jag tror faktiskt det var via henne, att hon berättade för mig att hon bodde utanför Ljungskile med något som heter YWAM. Hon såg mitt kors, jag bar ett kors. Så hon frågade om jag var kristen och då introducerade hon mig till YWAM och Discipleship Training School.
Yeah.
Jag tror det var den vägen. Och då började jag fundera så här, okej, jag är typ, då var jag väl 26, 27 någonstans där jag började fundera så här. Jag läste på lite om hur det går till, vad man behöver för med resurser och att man behöver åka iväg ett halvår ungefär. Och då tänkte jag, kan jag göra det? Vågar jag säga upp mig och åka iväg? Vågar jag ta sånt beslut när jag har liksom, jag hade en fast anställning.
Ja.
Men allt var tryggt. Liksom, trygg inkomst. Jag hade liksom, färdig med skolan. Jag tänkte, nu ska jag jobba några år, samla pengar och köpa bostad. Så tänkte jag.
Ja.
Men jag blev liksom mer och mer, jag ville verkligen bara fördjupa i min tro. Jag tänkte det måste finnas något mer. Och jag var också lite trött den tiden från mitt tjänande i församlingen. Jag hade varit som ungdomsledare i den församlingen i sju år kanske. Något sånt där. Och jag började bli trött. Och det var lite konflikter på gång igen i församlingen. Och jag var väldigt trött. Och kände men det kanske, jag kanske behöver komma iväg och fördjupa min egen tro. Och så tänkte jag, och det kanske är nyttigt också att jag lämnar ett tag min ledarposition. Liksom.
Just det.
Så någon annan kanske får steppa upp. Liksom.
Men om vi backar lite där, alltså du var ungdomsledare i flera år, vad gjorde du då? Vad var din roll i det?
Nej, men i början så var vi väl ett gäng som tillsammans bestämde att men vi vill ha en levande kyrka och ha en levande ungdomsgrupp. Och det vi började egentligen göra var att skapa vad man kanske kan jämföra med en hemgrupp. Vi kallade det för bibelstudiegrupp där vi liksom läste någon bok tillsammans, läste bibel tillsammans och delade livet. Så det var så det började. Och sen försökte jag liksom bara upprätthålla att det finns liksom en samling för svensktalande ungdomar som kom till den kinesiska församlingen. Så det jag gjorde mycket var att vi hjälptes åt att hålla undervisning baserat på böcker och baserat på bibeln. Och att hålla lovsång. Vi var ju så få så man fick ju göra allt i allo liksom. Så att jag höll lovsång också. Och sammankallande folk och försökte hålla uppe liksom en regelbundenhet. Så det var nog framförallt det jag gjorde. Och sen så var jag också representant för den göteborgska församlingen tillsammans mot liksom våra andra systerförsamlingar.
Just det. Ja, så att ganska mycket ledarskap då.
Ja, precis under de åren. Och det passar mig, men jag blev också väldigt trött. Ja. Jag behövde liksom någon slags påfyllning.
Precis, och då kom du iväg då.
Och då
nu kommer vi äntligen iväg i samtalet.
Ja, nu kommer jag äntligen iväg dit. ja, och det var ju speciellt. Det var lite motstånd från min egen familj faktiskt också på den tiden. De tyckte att det var dumt av mig att lämna jobbet. Och nu sa jag aldrig upp mig, jag tog tjänstledigt. Och det fick jag, tack och lov. Så jag tog tjänstledigt för att åka iväg på det här. Ja, och inför det så minns jag att min mamma var väldigt orolig. Mm. Vad skulle hända? Hon visste att det var en missionsresa inblandad. Och troligen ja, men till länder där Jesus inte är lika stor. Eller lika känd.
Ja.
Och då så sa hon, ja, men bara du inte hamnar i Indien. Sa hon till mig. Det är farligt där. För just då var det mycket nyheter från Indien. I de asiatiska nyheterna om att det skedde mycket våld mot kvinnor och så.
Ja.
Så då var hon så här, ah, men så länge du inte hamnar i Indien så blir det ju, så ja. Är det nog lugnt. Så. Vilket var väldigt ironiskt, för det var ju där jag hamnade.
Ja, precis.
ja, precis. Nej, men så jag gick en DTS på Restenäs heter det, utanför Ljungskile här i Sverige. En liten klass. Jag var äldst i klassen.
Ja.
Förutom en medarbetare då som var lite äldre. Men de andra eleverna så att säga var ju, ja, men kom ju från gymnasiet. Det var ju 19-20 där liksom. Och så kom jag där 27 eller vad jag var. så det var lite omställning.
Annorlunda.
Ja, det var lite annorlunda. Mm. Men ändå kul att man kan liksom, jag kände ju inte den åldersskillnaden efter ett tag egentligen.
Precis. Men vart i Indien hamnade du då?
Ja, vi var i norra delen, väldigt, inte väldigt nära, utan mitt i Himalaya.
Just det.
Faktiskt, i trakterna där, på gränsen till Nepal.
Spännande.
Ja, ja, men det var fantastiskt. Och det är liksom lite där att, ja, men jag älskar verkligen berg.
Mm.
Jag tycker det är så mäktigt och det utstrålar verkligen Guds mäktighet, tycker jag, när jag ser bergen.
Mm. Vad är ditt starkaste intryck därifrån?
Ja, mitt starkaste intryck därifrån är nog, ja, men dels människorna.
Mm.
Men framförallt tror jag att det hände någonting i mig. Jag, innan jag åkte så tänkte jag nog att, jag har alltid sett mig själv som inte en jättevarm person. Jag tycker att jag är ganska kall. att jag liksom inte kanske bryr mig tillräckligt ibland. Och att inte är sån här, ja, men jag är inte den som kanske är så varm att så fort jag ser någon ska jag gå och krama den personen, utan jag är liksom lite mer, ja, men hållit för mig själv, jag kan mer så här skaka hand och lite lite kall kanske. Men när jag kom till Indien och när jag var där den perioden, det var något som hände i mig, för att, och det var också så här, först insåg jag inte det själv, men folk började berätta för mig så här, åh, du är en så varm person, Maggie. Och jag bara, va, men det stämmer inte. Det känns inte som jag. Det är inte den jag känner igen liksom. Men det var någonting, jag fick ett hjärta för människorna där. Med barnen vi var med byn vi var i. Och med dem som vi samarbetade med. Fick ett jättestort hjärta för, och de betydde väldigt mycket för mig. Så jag tror att jag, ja, men det jag tror hände var att Guds värme kom i mig. Ja. Att det var liksom, ja, det var inte jag på något sätt, utan det var helig ande, det var Gud. Mm. Det var min enda förklaring till att jag inte kände igen mig själv.
Just det. Sättet. Spännande att få vara uppfylld av Gud på det sättet. Mm. Andra ser.
Mm. Verkligen.
Det tror jag många kan dela den erfarenheten, att man, det är inte alltid det man själv känner som andra möter.
Mm.
Utan andra möter det man ger. Och så. Och det är inte alltid det man känner, men man kan ändå ge något som är väldigt, som andra kan ta emot väldigt.
Ja, ja, och det är väldigt häftigt att bli använd på det sättet.
Precis. Spännande. Sen har du träffat din man?
Mm. Ja, men precis. Erik och jag var faktiskt tillsammans när jag gjorde DTS.
Ja.
Så vi hade lite långdistans där under tiden, men jag var så bestämd att jag verkligen ville göra det här, så att, och han stöttade i det.
Ja.
Men vi träffades ju då genom församlingen. Vi kände ju varandra från det här lägret sedan många år tillbaka.
Yeah.
Men det var först när Erik flyttade till Göteborg och vi tjänade tillsammans som vi fattade tycke för varandra.
Just det.
Så, ja, precis.
Kul. Så då blev ni ett par och gifta er efter några år.
Ja, precis.
Och fanns med då i den församlingen där i Göteborg.
Ja, vi fanns med där ett tag. Eller i samband med att vi skulle gifta oss samma år så behövde Erik flytta till Trollhättan.
Aha.
För att göra sin AT-tjänst inom läkaryrket. Och då bestämde jag mig att jag också säger upp mitt jobb och söker ett nytt jobb i Trollhättan. Så vi båda bor där. Ja. Och det var samma år som vi gifte oss. Så att vi började faktiskt vår första år som gifta i Trollhättan.
Aha.
Så en helt ny stad för oss båda. Och i samband med det så valde vi också gå ur den kinesiska församlingen i Göteborg. Och började gå i Pingstkyrkan i Trollhättan.
Just det. Ja. Och vad är skillnaden mellan att gå i en kinesisk församling och en svensk församling?
Ja, men i det här fallet är det ju nog framförallt hur etablerad församlingen är. Mm. Den kinesiska församlingen är ganska liten, förhållandevis liten skulle jag säga. Kanske 50 personer som går på gudstjänst. Så.
Alla känner alla.
Typ. Ja, men verkligen så. Och sen så kommer man liksom till en större församling där det är 150 på, eller 100-150 på gudstjänsterna. Det blir liksom helt annan massa på något sätt. Men det är också en kulturell fråga, tror jag. För att oavsett om vi är födda i Sverige eller inte, så går man till den kinesiska församlingen så lever det kvar vissa kinesiska värderingar och kulturer. Och det påverkar mycket i hur församlingen fungerar. Och så kommer man till en svensk eller svensktalande församling, så upplever man mycket mer den svenska kulturen, den svenska värderingen. Och den kanske vi också känner igen väldigt mycket, jag och Erik, eftersom vi är uppvuxen i svensk skola till exempel.
Ja, precis. Det är många som har beskrivit då, alltså det är en svårighet för många som har vuxit upp i en etnisk församling, kinesisk eller arabisk eller finsk eller vad det kan vara, och liksom som står med båda benen i sina föräldrars kultur, eller ett ben i sina föräldrars kultur och ett ben i den svenska kulturen, och känner på något vis ett utanförskap i båda. Så här.
Ja, men exakt, det är verkligen så. Och jag trivs egentligen i båda, för jag är ganska bra på kinesiska. Så
just
jag pratar ganska flytande kantonesiska. Så att jag trivdes också i den kinesiska församlingen, men jag kan också trivas i en svensktalande församling. Så att för mig var det kanske inte jätteviktigt vilken församling vi gick till, så länge jag får bygga min tro.
Just det. Och sen flyttade ni till Stockholm då?
Ja, precis. Så det var liksom lite förutbestämt att när Eriks AT-tjänst skulle vara över så skulle vi bo någon annanstans. Vi tänkte egentligen inte att vi skulle trivas i Trollhättan eller att det skulle vara vårt långsiktiga boende. Sen trivdes vi jättebra.
Det är en ganska vacker stad.
Ja, det är en fantastisk stad, det är fantastiska människor, och vi ångrade lite grann när vi liksom redan hade bestämt i förväg och till och med köpt boende i Stockholm att vi skulle flytta. Det var liksom lite sorg över det hela. Men vi bestämde för att flytta till Stockholm. Vi ville komma nära en av våra familjer. Och min familj är lite utspridd söderåt, eller Göteborg, Malmö och så. Medan Eriks familj bor här i Stockholm, i Nacka. Så då, och jag tyckte det lät lite spännande att få bo i Stockholm. Jag har aldrig bott i Stockholm. Erik är ju uppvuxen här, så
just det.
En annan sak för honom. Men jag tyckte så här, men jag är lite nyfiken på Stockholm. Så vi bestämde att vi flyttade till Stockholm.
Ja, det kan ju vara lite läskigt. Vi har ju också flyttat hit från Luleå för 9 år sedan. Och det känns väldigt stort i början när man kommer från en mindre stad.
Ja, verkligen. Det är stor kontrast.
Men nu trivs ni?
Vi trivs jättebra. Ja. Vi bor jättenära Eriks föräldrar, och det är en sån välsignelse.
Härligt. Hur har det varit att komma in i Korskyrkan då?
Underbart. Alltså jag tror första gången vi kom så kände vi oss redan jättevälkomna, och jag tror att det också var det som fick oss att stanna. Vi trivs här jättebra. Det påminner oss om församlingen vi hade i Trollhättan, att det är lite familjärt, att vi känner oss sedda och vi ser andra, och att vi kan dela livet med många, och det tycker vi om väldigt mycket.
Ja, vad kul. Vi är glada att ni har vågat komma till oss och en del av församlingen sådär. Nu är du också småbarnsförälder. Hur funkar det?
Jo, men det är mycket. Det är intensivt, särskilt med förskolebarn. Men det är också en sån välsignelse att få ha barn, tycker jag. Det är så kul att se honom växa. Och vi tänker mycket på hans framtid och vad vi gör idag, hur det kan påverka hans liv. Så jag tror att man får ett annat perspektiv. Och jag tror också att tron blir mycket viktigare för oss i samband med att vi har ett barn. Ja. Att vi vill liksom efterlämna oss någonting till honom på något sätt.
Och den gemensamma tron blir viktigare. Mm. Nu är det också ganska många barnfamiljer med små barn och flera som har barn på gång här i kyrkan. Så att det kommer att bli en ganska livlig tid framåt här i församlingen, hoppas vi.
Jag tror också att det är det som vi... Ja, men lite vår vision när vi kom till Korskyrkan, att vi såg att det var väldigt familjevänligt, att det fanns många familjer och familjer på gång. Ja. Att vi tänkte, men här vill vi jättegärna ha familj.
Precis. Vi har en fråga som vi har ställt i alla våra avsnitt till våra gäster, och det är den här. Vad betyder vardagstro för dig?
Ja, dels tänker jag det här med att tron inte bara är begränsad till söndagar och söndagsgudstjänst. Men också att för mig idag så tänker jag väldigt mycket på att våga visa min tro i vardagen. Jag är inte den jag var när jag var 20 och inte vågade säga att jag var kristen. Jag lever liksom, jag vill inte leva ett dubbelliv längre. Så att för mig har det varit väldigt viktigt för mig att våga uttrycka mig, våga visa att jag tror inför med mina kollegor och de jag jobbar med dagligen. I vardagen helt enkelt, att våga visa det.
Våga prata om.
Våga prata om Jesus, våga be, våga öppet säga att jag gick till kyrkan i söndags.
Just det. Och att ta de samtal som kommer då, antar jag.
Precis.
Spännande. Vi närmar oss slutet på det här avsnittet, och jag vill tacka dig, Maggie, för att du har berättat din livsberättelse och hur du har kommit till tro, och lite grann också om perspektivet att vara andra generationens kines i Sverige. Det är spännande. Det är få av oss som har koll på det. Så jag hoppas att många som lyssnar på det här också vågar ta tag i samtalen och fortsätta att prata med dig om tron på Jesus. Så tack för allt det du har delat.
Tack själv.
Här är vi nu i, som sagt, avslutningen. Vi släpper nya avsnitt på torsdagar och försöker att hålla det varje vecka nästan här under vårterminen. Så du har lyssnat på en podcast från Korskyrkan i Stockholm, och om det här har väckt frågor så får du gärna ta kontakt med oss via uppgifter på korskyrkanstockholm.se. Där kan du också läsa mer om vår verksamhet. Och både Maggie och jag tänker att du som har lyssnat är välkomna till Korskyrkan, och ni får gärna samtala och prata med oss när du kommer på besök. Välkomna, och Gud välsigna dig.